Det här är en podd från Svenska Yle.
Hela världen talar just nu om fotbollsspelaren Lionel Messi. Det här efter att deklarera att han lämnar sin klubb FC Barcelona. Mediecirkusen kring Messi har varit enorm de senaste dagarna, och när han anlände till Paris för att skriva under med sin nya klubb Paris Saint-Germain så möttes han av tusentals fans, och allt det här livestreamades på nyhetssajter världen över. Toffe Herberts, varför är den här Messi-affären en så enorm nyhet och händer sig också utanför fotbollsvärlden?
Världens bästa spelare i världens överlägset största sport lämnar världens kanske mest mytomspunna klubb och gör det dessutom motvilligt. Inte så konstigt att det går över nyhetströskeln.
Ja, men jag menar, är Messi världens bästa och största spelare? Också om man till exempel jämför med en annan argentinsk fotbollslegend, Maradona.
Här citerar jag gärna den argentinska profilen Jorge Valdano. Jag tycker han har uttryckt det perfekt. Han sa, Maradona var Maradona ibland. Messi är Maradona varje dag.
Bra sagt. Man kan väl kanske kalla Messi för den moderna fotbollens messias. Och han lämnar alltså FC Barcelona efter över 20 år i klubben. Och den här skilsmässan beskrivs som svår och upprivande. Och många tårar har fällts också av Messi själv, som nyligen höll en tårdrypande presskonferens. Och båda parter bedyrar att de ville fortsätta sitt långa äktenskap, men ändå går de nu skilda vägar. Messi flyttar till PSG. Så vad berättar den här Messi-affären om hela fotbollsbusinessen idag? Det här ska vi förklara här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag alltså Svenska Yles sportredaktör Kristoffer Toffe Herberts. Katalonien är i chock efter att Messi då lämnar klubben medan man jublar i Paris. Och beskedet om det här slog ju ner som en bomb, men jag menar, hur överraskad borde man egentligen vara?
Egentligen inte överraskad över att den här flytten kom, för den har varit på väg ett antal gånger. Messi har under sin långa karriär i Barcelona sneglat mot andra lag, men han har alltid blivit övertalad att stanna i Barcelona. Och det som överraskar så väldigt mycket nu är att det egentligen inte beror på Messi själv, utan Messi själv hade bestämt sig för att stanna. Senast förra sommaren så ville han så otroligt gärna bort från klubben, och då satte klubben stopp. Dåvarande ledningen, som inte är samma som nuvarande, dåvarande ledningen konstaterat att nej, du sticker ingenstans, vi tänker hålla fast vid dig, att vill någon köpa dig så kostar du 700 miljoner euro. Och nu, ett år senare, så är de ekonomiska realiteterna så annorlunda, så att nu går ju faktiskt Messi gratis utan övergångssumma. Hans kontrakt har gått ut och Barcelona får på så sätt inte pengar för honom. Och just sättet som det har gått till på, så det är givetvis det bombmässiga i det hela.
Förklara ännu det här, att både liksom klubben och Messi ville fortsätta då sitt äktenskap, men ändå så blev det så här. Och det handlar ju om pengar, men kan du förklara ännu, hur gick det till?
Nej, jag kan inte riktigt förklara, men jag kan i korthet förklara. Det är alltså en jätteinvecklad historia, och den hänger ihop med Barcelonas finansiärer och Barcelonas ägarstruktur, och så hänger den ihop med den spanska ligan, La Ligas finansiärer, och så hänger den ihop med spanska arbetsmarknadslagar. Men framförallt så beror det på att Barcelona är en väldigt dåligt skött klubb med jätteskulder. Hur stora skulder Barcelona har beror lite på vem man frågar, men vissa summor sägs 1,2 miljarder euro i skulder. Och Barcelona med Messi så betalade över 100% av sina intäkter i spelarlöner. Det säger sig självt att det är inte ekonomiskt hållbart. Men genom att ta bort den allra dyraste spelaren ur ekvationen vad det gäller löner, så får Barcelona lite mera spelrum att jobba med. Men det blev helt enkelt så för Barcelonas del att klubben är i en så stor ekonomisk kris, så att det var en lättnad i det här läget att få bort Messis väldigt, väldigt feta lön från budgeten.
Jag tittar på den här Messis egen presskonferens där han sa liksom att okej, att han var redo att gå ner i lön massor, att han kunde tänka sig att halvera lönen, och vissa funderar till och med att kunde han inte liksom ha spelat gratis då om han älskar sin klubb så mycket, men tydligen liksom så räckte det här inte för att Barcelonas ekonomiska kris är så djup.
Nej, alltså, så är det. Och det sägs också att det finns alltså lagar i Spanien, arbetsmarknadslagar, som säger att man får inte gå ner mer än hälften i lön. Det vill säga att det skulle vara olagligt. Men samtidigt ska ju också sägas att det är ju såna astronomiska summor, det är ju såna skyhöga summor, som man kan ju tycka synd om en spelare som på det sättet är beredd att sänka sin lön. Och det ska också sägas nu att om Messi framstår som en otroligt fin människa och stor personlighet som går med på att sänka sin lön med hälften, så skulle han ju ha kunnat valt någon annan klubb än Paris Saint-Germain, där han får aningen mindre pengar, får en större idrottslig utmaning, där det inte finns några etiska tveksamheter kring ägarstrukturer. Så att om han ville plocka goodwill-poäng med att bevisa att han är beredd att gå ner i lön för att han älskar sin klubb och han älskar fotboll, så hade goodwill-poängen ganska snabbt dragits bort när han valde att just gå till PSG av alla klubbar.
Precis, igen är det pengarna som spelar in här. Men alltså, av allt att döma så har ju FC Barcelonas klubbledning alltså verkligen, man kan säga, schabbla bort sin största och viktigaste spelare någonsin.
Så är det, och med facit på hand kan man ju konstatera att Barcelona borde ha sålt honom i fjol och fått pengar för honom, och det skulle ha varit frid och fröjd.
Mm. Och jag läste någonstans att värde på FC Barcelonas brand nu skulle ha sjunkit med över 10% enligt vissa beräkningar när det klarade att Messi lämnar klubben. Jag menar, klubben förlorar också säkert massa sponsorpengar och pengar från fanprodukter. Jag menar, tror du att en så här överskuldsatt klubb återhämtar sig från det här?
Just Barcelona kommer att göra det, kan jag säga, utan någon som helst tvekan i rösten. Det finns många klubbar som inte har samma tradition, inte har samma historia, som skulle få svårt att repa sig från den här smällen. Framförallt det otroligt, otroligt utsatta ekonomiska läget. Men Barcelonas motto på katalanska är Més que un club, mer än en klubb. Och just för FC Barcelona stämmer det. Barcelona är symbol för ett helt område, ett helt folk, Katalonien. Det är en sån maktfaktor i hela den här regionen så att det skulle inte tillåtas att på det sättet gå under. Dessutom har Barcelona en ganska lovande trupp som är kvar.
Mm, det finns liksom ett liv efter Messi också i Katalonien med andra ord. Men är det här den största övergången i fotbollens historia? Eller?
Ja, ska vi säga att det är ju väldigt, väldigt sällan som världens bästa spelare eller en av världens 3-5 bästa spelare byter klubb. Men någonstans i en riktigt, riktigt stor övergång så finns det ju dessutom en otroligt maffig transfersumma. Och i en jätteövergång finns det också något mått av överraskning. Och för mig så tycker jag att när Neymar, brassen för 4 somrar sedan, gjorde samma flytt från Barcelona till Paris Saint-Germain. Mm. Så då var det, tycker jag, på sitt sätt större. Det kostade 222 miljoner euro att köpa loss Neymar. Ingen förstod varifrån PSG hade pengarna. Hur man liksom, eller förstod ju varifrån pengarna kom, men hur man lyckades få plus och minus i bokslutet att gå ihop och hur man höll sig till de här finansiella reglerna. Och så dessutom så kändes det då för 4 år sedan som att vad gör han? Vilket steg neråt? Han går från Barcelona till PSG i den franska ligan, och därför tycker jag den här Neymars flytt är ännu mer anmärkningsvärd.
Mm. Men som du sa, det rör sig astronomiska summor i fotbollen idag, och nu när det är klart att då Messi flyttar till PSG och skriver på ett 2-årskontrakt där, så hör ju liksom just PSG till ungefär kanske var nästan det enda laget som har tillräckligt stora finansiella muskler för att ha råd med Messi. Vi talar ju om en klubb som, vad ska vi säga, badar i oljepengar och som kan fylla plan med kärnspelare. Jag menar, vad gör det åt fotbollen när vi har såna här superrika klubbar som kan köpa vem de vill?
Det är en mycket bra fråga, det där att pengar har styrt fotbollen och att det har varit möjligt att på sitt sätt köpa sig framgång. Så har det alltid varit. Det är ingenting nytt. Men att det som nu händer är att skalan blir så annorlunda. De få klubbar som ägs av oerhört rika stater, organisationer eller män med bottenlösa fickor, de spelar i en annan liga än de andra stora klubbarna. Gapet mellan de klubbarna som verkligen är ekonomiskt oberoende och de som inte, det har blivit större. Och då är det framförallt Paris Saint-Germain, Manchester City och till viss del Chelsea som kan hosta upp hur mycket pengar som helst. Och sen är det ett jättelångt gap, får man sen säga, till de övriga. Det är en väldigt liten del klubbar som nu kan kallas jätteklubbar, och det är nytt.
Jag funderar just att liksom, vad gör det med fotbollen när den börjar styras av någon form av, vad ska vi säga, kapitalistisk darwinism där bara några få stora superklubbar hovar åt sig alla pengar och i princip all framgång på ett väldigt så här kalkylerat och förutsägbart sätt. Vad händer med fotbollen som grej?
Nej, ska vi säga som så att det händer ingenting rent idrottsligt med fotbollen om man tittar på det sådär historiskt sett. Att det har alltid funnits dynastier, det har funnits klubbar också tidigare som har kunnat rada upp 10 mästartitlar i rad och fullständigt dominera i olika ligor. Så att på det sättet vad det gäller intresse för fotbollen och vad det gäller förutsägbarheten i att stora lag vinner och de mäktiga lagen är väldigt svåra att slå. Så där har egentligen ingenting hänt. Sen är det upp till var och en om man tycker att det är lika charmigt att följa med fotbollen när otroliga finansiella krafter som finns bakom, små stater, oljepengar, betyder kanske mera än vem som är tränare eller vad man har för juniorarbete i klubben och sånt. Och där tar det ju kanske bort en del av charmen.
Men businessen kring fotbollen, den verkar ju liksom bara växa och växa. Sponsordealarna blir större och jag menar spelarnas värde också verkar stiga år för år. Jag kollar någonstans liksom på nätet, finns det sådana här liksom sajter som uppskattar liksom de bästa spelarnas värde just nu. Det slår mig när jag tittar på de här, att det är lite som att följa med aktier liksom. Att hur bra kan man tänka sig att den här spelaren någon gång kommer att bli? Vad är hans potential och hur mycket fanskjortor kommer han att sälja? Att allt det här liksom inverkar också i hur värdefull en spelare är för en klubb.
Ja, både ja och nej. Samtidigt är det just vad det gäller det där med spelartröjor så är det ändå värt att komma ihåg att givetvis klubbarna är globala brand. Men det finns en gräns för hur mycket speltröjor man kan sälja med Messis namn på ryggen och i förhållande till hans lön. Så skulle inte jag säga att just den här till exempel businessen med produkter egentligen är så överdrivet stor utan det är mycket, 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 mycket mera pengar i till exempel tv-avtal som ju är någonting som verkligen gör att de här klubbarna mår bra, till exempel i Premier League. Och det beror ju helt enkelt på att det är mera global värld, en digitaliserad värld, det är enklare att följa med. Och fotbollen är ju på så sätt verkligen en global företeelse. Det som är fullständigt gemensamt, om man är i Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika, Nordamerika, verkligen, verkligen hela världen, är att man följer med europeisk fotboll, Champions League och Premier League. Och det gör ju att man kan ta enorma summor för att visa de här matcherna i alla de här folkrika länderna och få in jättestora pengar till de här klubbarna. Så det är någonstans den globala världen och att alla, i princip i alla länder i hela världen, tycker att europeisk klubbfotboll på här sidan är intressant, som gör att det har galopperat iväg så här, för att den vägen så kommer det tv-intäkter och också reklampengar.
Men det måste ju vara en verklig, tänker jag, lottovinst för PSG att nu då ha skrivit ett kontrakt med Messi, för att jag menar, enligt den här logiken så jag menar, oberoende av om han skulle spela dåligt eller till och med vara delvis skadad så kommer han ändå att liksom vara värdefull för klubben eftersom man kan sälja de här liksom tv-rättigheterna med hans namn.
Så är det. Samtidigt så den franska ligan är inte särskilt bra och PSG och ett par andra klubbar, men framförallt PSG, så är så otroligt överlägsna resten. Bara Messis egen lön, det var Messi får i lön, är högre än totala lönebudgeten för 13 av 20 klubbar i den ligan. Och det gör ju att det är inte lika intressant att följa med det. Så att franska ligan är på det sättet väldigt, väldigt tråkig och det är alldeles fullständigt uppenbart att PSG inte kommer att få tillbaka de pengar som man öser in i Messi, utan där är det liksom bara en leksak för de här oljepengarna.
Tror du att du kommer att följa med den franska ligan mer nu när Messi flyttar dit?
Nej, men visst är man intresserad, för att när man kartar upp Paris Saint-Germain startelva så ser den vansinnigt intressant ut. För att de har gjort så otroligt bra affärer i sommar att givetvis är man intresserad att se hur en sån kärnelva fungerar tillsammans. Om man tänker en anfallstrio med Mbappé, Neymar och Messi, vill man ju se. Sen hör det också till sak att inget tv-bolag i Finland har just nu sändningsrättigheterna. Tidigare, förra säsongen, så fanns det rättigheter, men nu kan man inte se den på finsk tv när Messi eventuellt då debuterar i helgen. Så det blir intressant att se om någon får löst de rättigheterna, för visst finns det ett intresse där.
Det pågår säkert aktiva förhandlingar bakom kulisserna kring det där också. Toffe Herbers, tack för att du var här i Nyhetspodden igen.
Tack ska du ha.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.